Elaine skulle aldrig kunna förlåta honom. Han hade vetat att Ravin, Gabriel, höll Morgase fången. Men han hade inte gjort någonting åt det, eftersom den förlorade kanske var beredd på att han skulle försöka hjälpa henne. Istället hade han gått sin egen väg, gjort vad de inte väntade sig. Och det hade slutat med att han jagade efter Kaladin, istället för att göra vad han planerat. Han hade vetat hur det låg till i Caimlin, men koncentrerat all sin uppmärksamhet på Samuel, därför att denne hade retat honom. Morgase kunde vänta medan han krossade Samuels fälla och Samuel själv med den. Och nu var Morgase död. Elaines mor var död. Elaine skulle förbanna honom till döddagar. En sak måste jag säga, fortsatte Mert. Det är många av kararna där nere som är trogna drottningen. De är inte alls lika säkra på att de vill kämpa för en kung. Leta rätt på Elaine, så skulle hälften av dem sluta upp för att sätta henne på... Tig, röt Rand. Han skalv så av ursinne att Egwen tog ett steg bakåt och till och med Moraine gav honom en vaksam blick. Evianders grepp om hans axel hårdnade, men han skakade av sig hennes hand i det han reste sig upp. Morgase var död för att han inte hade gjort någonting. Han hade hållit i kniven lika mycket som Ravin. Elaine. Hon ska bli hämnad. Det är Ravin, Mert, inte Gabriel. Ravin, jag ska dräpa honom om det så blir det sista jag gör. Åh, blod och förbannad aska, stönade Mert. Det här är vansinne. Egwen grimaserade som om hon insett vad det var hon sagt, men hon bibehöll sin lugna, stadiga röst. Du har fortfarande fullt upp med Carain, för att inte tala om Shido i norr och vad det nu är du tänker göra i Cheer. Tänker du sätta igång ännu ett krig när du redan har två stycken att handskas med och ett ödelagt rike därtill? Inte ett krig. Bara jag. Jag kan vara i Caimlin på en timme. En räd. Inte sant? Mert, en räd, inte ett krig. Jag ska slita hjärtat ur kroppen på Ravin. Hans röst var som hammarslag. Han kände sig som om hans ådror var fyllda av syra. Jag önskar att jag kunnat ta med mig Elaidas 13 systrar för att kuva honom och föra honom inför rätta. Döma honom för mord och hänga honom. Det skulle vara rättvisa. Men dö ska han, hur jag nu än måste bära mig åt. Imorgon, sa Moraine lågmält. Rand blängde på henne, men hon hade rätt. Det skulle vara bättre att vänta till nästa dag. Låta ursinnet svalna över natten. Han måste vara kall när han ställde sig inför Ravin. Nu ville han bara gripa Shaidin och slå vilt omkring sig, dräpa och förstöra. Ashmorins musik hade ändrats igen. Nu var det en melodi som gatumusikanterna i staden hade spelat under inbördeskriget. Man hörde den fortfarande ibland när en adelsman passerade. Narren som trodde han var kung var dess titel. Ut, Nertell, ut! Ashmodin reste sig med en mjuk rörelse och bugade för Rand, men hans ansikte var vitt som snö och han gick hastigt genom rummet, kanske osäker på vad som skulle ske om han stannade en sekund för länge. Han prövade alltid Rands tålamod, men den här gången hade han kanske gått för långt. När han öppnade dörren tog Rand åter till orda. Jag vill se dig här ikväll. Det eller din döda kropp imorgon. Den här gången var Ashmodins bugning inte lika elegant. Som ni befaller er snåd draken, sa han hest och drog hastigt igen dörren bakom sig. De tre kvinnorna betraktade Rand uttryckslöst och utan att blinka. Gå, ni andra också. Mert praktiskt taget flög bort mot dörren. Inte du, jag har en del saker att säga dig. Mert stannade tvärt, suckade tungt och plockade med sin medaljong. Han var den enda som hade rört sig. Du har inte 13, Aes Sedir, sa Evienda, men du har 2 och mig. Jag vet kanske inte lika mycket som Oranger D, men jag är lika stark som Egwene och inte obekant med dansen. Den dans hon avsåg var spjutdansen, Ails namn på strid. Ravin är min, sa han med låg stämma. Kanske skulle Elaine kunna förlåta honom åtminstone till en liten del om han hämnades hennes mor. Förmodligen inte, men kanske kunde han förlåta sig själv, lite. Han höll kvar händerna vid sidorna, tvingade sig att inte knyta dem. Tänker du rita ett streck på marken som han ska kliva över, frågade Egwene. Eller lägga ett träspån på axeln och utmana honom att slå bort det. Har du tänkt på att Ravin kanske inte är ensam, ifall han nu kallar sig för Andors kung? Du lär inte göra stor nytta om en av hans vakter skjuter en pil genom hjärtat på dig så fort du uppenbarar dig. Han mindes en tid då han önskat att hon inte skulle skrika åt honom, men det hade varit mycket lättare då. Trodde du att jag tänkte ge mig dit ensam? Det hade han tänkt. Han hade inte haft en tanke på att ta med sig någon som kunde täcka ryggen för honom. Men nu hörde han en svag viskning inom sig. Han är förtjust i att anfalla bakifrån eller i flankerna. Han kunde knappt tänka klart överhuvudtaget. Hans vrede tycktes leva sitt eget liv och gav ständigt nytt bränsle åt den eld som höll den kokande. Men jag tar inte med dig. Det är farligt. Moraine kan följa med om hon vill. Egwene och Avienda såg inte på varandra innan de gick fram mot honom. Men de rörde sig samfällt och stannade inte förrän till och med Avienda var tvungen att böja nacken uppåt för att kunna se upp i hans ansikte. Moraine kan följa med om hon vill, sa Egwene. Om hennes röst var slät som is så var Aviendas som smält sten. Men det är för farligt för oss. Har du blivit min far? Heter du Bran Alvear? Om du har tre spjut, lägger du då undan två för att de är nyare? Jag vill inte riskera att förlora er, sa han stelt. Egwene höjde på ögonbrynen. Å, det var allt. Jag är inte din Guy Shine, sa Avienda med blottade tänder. Du ska aldrig välja vilka risker jag ska ta, Rand Althor. Aldrig. Kom ihåg det. Han kunde. Ja, vad? Binda dem med Shaidin och lämna dem kvar. Han kunde fortfarande inte skärma av dem, så de kunde mycket väl snärja honom i luft i gengäld. Det var de en vacker röra och allt sammans bara för att de måste vara så tjurskalliga. Du har alltså tänkt på att ta med dig vakter, sa Moraine. Men tänk om den som är hos Ravin råkar vara Samurag eller Grendel eller Lanfear. Avienda och Egwene kanske kan övermanna en av dem, men skulle du ensam kunna mäta dig med både Ravin och henne? Det hade hörts någonting i hennes röst när hon sa Lanfears namn. Var hon rädd att han skulle sluta sig till Lanfear om hon var där? Vad skulle han göra om hon var det? Vad kunde han göra? De kan följa med, sa han sammanbitet. Kan ni gå nu? Som ni befaller, sa Moraine. Men de gjorde sig ingen brådska. Avienda och Egwene slätade till sina sjalar med demonstrativ noggrannhet innan de gick mot dörren. Furstar och furstinnor löd honom som blixten, men aldrig dem. Du försökte inte övertala mig att låta bli, sa han abrupt. Det var menat för Moraine, men Egwene var den som först tog till orda, även om hon vände sig till Avienda med ett leende. Att hindra en man från att göra det han vill är som att ta karameller från ett barn. Ibland måste man göra det, men ibland är det helt enkelt inte värt besväret. Avienda nickade. Ingen vet hur hjulet vrider sig, var Moraines svar. Hon stod i dörröppningen, mer Aes Sedai-lik än han kunde påminna sig att han någonsin sett henne. Tidlös, med mörka ögon som tycktes redo att sluka honom, slank och nätt och likväl så majestätisk att hon skulle ha kunnat befalla över en sal full av drottningar, även om hon inte kunnat leda minsta gnista av kraften. Den blå stenen på hennes panna fångade ljuset igen. Du kommer att klara dig bra, Rand. Han stirrade på dörren en lång stund efter att den stängts bakom dem. Skrapet från stövelsulor var det som påminde honom om Märts närvaro. Märt försökte smyga mot dörren, sakta, för att undgå upptäckt. Jag måste prata med dig, Märt. Märt grimaserade. Han höll rävhuvudet som en talisman och snodde runt så att han kom att stå vänd mot Rand. Om du tror att jag tänker lägga huvudet på stupstocken bara för att en skock tokiga fruntimmer gör det, så kan du glömma det med en gång. Jag är förbanne med ingen hjälte och inte vill jag bli någon heller. Morgase var en ståtlig kvinna. Jag tyckte till och med om henne, så mycket man nu kan tycka om en drottning. Men Ravin är Ravin, bränner dig, och jag... Håll tyst och hör på mig. Du måste sluta fly. Bränner mig om jag måste. Jag har inte valt att vara med i det här spelet och tänker inte... Tyst, sa jag. Rand tryckte rävhuvudet hårt mot Märts bröst med fingret. Jag vet varifrån du fick den här. Jag var med, om du minns. Jag skar av repet som du hängde i. Jag vet inte precis vad det var du fick intryckt i skallen då, men vad det än är så behöver jag det. Klanhövdingarna är förfarna i krigskonst, men på något sätt är du det också, och kanske bättre. Jag behöver den kunskapen. Så detta är vad ni ska göra, du och röda handen. Var försiktiga imorgon, sa Moraine. Egwene stannade upp utanför dörren till sitt rum. Självklart ska vi vara försiktiga. Hennes mage slog baklänges volter, men hon lyckades hålla rösten stadig. Vi vet hur farligt det måste vara att möta en av de förlorade. Att döma av Aviendas ansiktsuttryck kunde de lika gärna ha pratat om vad som skulle serveras till kvällsvard. Jaså, det gör ni, muttrade Moraine. Var i vilket fall som helst mycket försiktiga. Vare sig ni tror att någon av de förlorade är i närheten eller ej. Rand kommer att behöva er båda i framtiden. Ni är bra på att handskas med hans humör, även om jag får tillstå att era metoder är ovanliga. Han kommer att behöva folk som inte flyr eller ger efter för hans vredesutbrott, som säger vad han måste höra istället för vad de tror att han vill höra. Det gör du, Moraine, sa Egwene. Naturligtvis, men han kommer fortfarande att behöva er. Sov gott. Imorgon blir en svår dag för oss alla. Hon skred bort genom korridoren, från dunkel till lampljus och åter till dunkel. Natten var redan på väg till dessa skumma korridorer och det var ont om lampolja. Vill du stanna hos mig en stund, Avienda? Frågade Egwene. Jag är nog mer intresserad av att prata än av att äta. Jag måste tala om för Amys vad jag har lovat att göra imorgon, och jag måste vara i Randall Thors sängkammare när han kommer dit. Elaine kan sannligen inte klaga på hur du vaktar Rand åt henne. Släpade du verkligen iväg hennes nåd Berwyn i håret? Avienda rådnade lätt om kinderna. Tror du att dessa Aesediri... Charlie där kommer att hjälpa honom. Var försiktig med det namnet, Avienda. Vi kan inte låta Rand hitta dem innan de är förberedda. Som det var nu var det troligare att de skulle stilla honom. Eller i varje fall skicka 13 av sina egna än att de hjälpte honom. Hon skulle bli tvungen att representera Rand i Tell Aaron Riort. Hon och Ninive och Elaine. Och hoppas att dessa Aesedir han blir allt för djupt engagerade för att backa ut innan de insåg hur ostadig hans balans var. Jag ska vara försiktig. God vila och ät ordentligt ikväll. Ät ingenting imorgon bitti. Det är inte bra att dansa spjutdansen med full mage. Egwene såg henne stega därifrån innan hon slutligen tryckte händerna mot magen. Hon trodde inte att hon skulle äta, varken ikväll eller på morgonen. Ravin, och kanske Lanfear, eller någon av de andra. Ninive hade kämpat mot Mogedin och segrat. Men Ninive var starkare än Egwene eller Avienda de gånger hon alls kunde leda kraften. Kanske var Ravin ensam. Rand sa att de förlorade, inte litade på varandra. Likväl önskade hon nästan att han hade fel, eller att han inte vore så säker på sin sak. Det var skrämmande när hon tyckte sig se en annan man blicka ut genom hans ögon, höra en annan mans ord komma över hans läppar. Det borde inte vara så. Alla föddes på nytt, allt eftersom hjulet vred sig. Men alla var inte draken återfödd. Moraine vägrade att prata om det. Vad skulle Rand göra om Lanfear var där? Lanfear hade älskat Luce Therwyn Telamon. Men vad hade draken känt för henne? Hur mycket av Rand var fortfarande Rand? Du kommer att grunna dig alldeles hispig om du fortsätter så här, sa hon resolut. Du är ingen barnunge. Uppför dig som en vuxen kvinna. När en tjänstekvinna kom med sprättbönor, potatis och nybakt bröd som kvällsvard tvingade hon sig att äta. Det smakade som aska. Mert stegade fram genom de dunkla palatskorridorerna tills han nådde den svit av rum som gjorts i ordning för den unge hjälten från slaget mot Shaido och slog upp dörren. Han hade inte tillbringat mycket tid där, nästan ingen alls i själva verket. Tjänarna hade tänt två av golvlamporna. Hjälte. Han var ingen hjälte. Vad var en hjältes lön? En klapp på huvudet av en HD som sedan skickade ut den för att göra om samma sak igen. Som om man vore en hund. En adelsdam som nedlät sig till att kyssa en eller lägga en blomma på en grav. Han vankade fram och tillbaka i förmaket och struntade för en gångs skull blankt i värdet på den blomstermönstrade iljenmattan och möblerna med sina elfenbensinläggningar. Hans stormiga möte med Rand hade fortsatt ända till solnedgången. Han hade vägrat och vikit undan, allt medan Rand följde honom lika envist som hökvinge efter nederlaget vid Kolpasset. Vad skulle han göra? Om han red ut igen skulle utan tvekan Chalmers och Nalashin följa honom med så många beridna män de kunde uppbåda, i tron att han skulle leta upp ännu en drabbning åt dem, vilket han förmodligen skulle. Det var det som gav honom kalla kårar. Eichedén hade rätt. Hur mycket han än avskydde att behöva erkänna det. Han drogs till striden, eller så drogs den till honom. Ingen kunde ha försökt undvika strid på andra sidan Algonaya ihärdigare än han. Till och med Talmanes hade anmärkt på det. Det hade fungerat ända tills hans försiktiga manöver för att smyga undan från ännu en skock andoraner oundvikligen tvingade dem att kämpa mot en annan. Och varje gång hade han känt hur tärningarna snurrade i hans huvud. Det började kännas som en varning om att striden väntade bortom nästa backkrön. Det skulle alltid gå att hitta ett skepp nere vid kajen där spannmålspråmarna la till. Det skulle mycket till för att man skulle hamna i strid på ett fartyg mitt ute i floden. Om det inte vore för att Andor behärskade Algonaias ena strand en god bit söder om staden. Med hans tur skulle skeppet säkerligen gå på grund vid väststranden och precis där halva den andoranska hären hade slagit läger. Då återstod bara det Rand ville att han skulle göra. Han kunde se det framför sig. God morgon, storfurst Weiramon och alla ni andra storfurstar och storfurstinnor. Jag är en tärningsspelande bondpojke och nu är jag här för att ta befälet över er förbannade här. Hans fördömda nåd draken återfödd kommer att ansluta sig till oss så snart han tagit hand om en liten förbannad småsak. Han ryckte åt sig sitt svartskaftade svärd från dess plats i ett hörn och slungade det genom rummet. Det träffade en gobeläng på väggen, en jaktscen, och slog i stenmuren bakom med ett ljudligt klång. Sen följde till golvet medan jägarna hängde kvar ovanför, prydligt skurna mitt i tu. Med en svordom sprang Märt bort och tog upp spjutet. Den 2 fot långa svärdsklingan hade inte en skråma. Självfallet inte. Den var ju skapad av Aesir. Han fingrade på korparna som var ingraverade på klingan. Kommer jag någonsin att bli kvitt, Aesir? Vad gör du? Frågade Melindra från dörren. Han såg på henne medan han ställde spjutet i hörnet. Och för en gångs skull var det inte hennes gyllene hår, klara blå ögon eller fasta kropp han tänkte på. Det verkade som om varenda ale förr eller senare gick till floden för att under tystnad stirra ut över allt detta vatten, samlat på samma plats. Men Melindra gick snart sagt varje dag. Har Cardere hittat några skeppen? Cardere skulle inte ta sig till Tervallon på en prom. Gårdfarihandlarens vagnar är fortfarande här. Jag vet inte om några skepp. Det ovana ordet låg illa i hennes mun. Varför vill du veta det? Jag ska fara härifrån en tid. För Rands räkning skyndade han sig att tillägga. Hennes min var farligt lugn. Jag skulle ta dig med mig om jag kunde. Men du vill väl knappast lämna jungfrurna? Ett skepp? Eller hans egen häst? Och vart? Det var frågan. Han skulle nå till snabbare på ett snabbt flodskepp än med pricken. Om han var tillräckligt dåraktig att göra det valet. Om han nu hade något val. Melindras läppar spändes en kort stund. Till hans förvåning visade sig inte bero på att han tänkte lämna henne. Så du ställer dig i Randall Thors skugga igen. Du har tjänat stor heder på egen hand. Bland ale såväl som bland båtlänningarna. Din egen heder. Inte heder som speglats från Carr a Carn. Han kan få behålla sin heder och ta den med sig till Caimlin eller Domesvalget vad mig anbelangar. Oroa dig inte. Jag ska nog hitta heder i riklig mängd. Jag ska skriva till dig om det. Från Tyr. Tyr? Han skulle aldrig komma undan Rand eller Aesir Dernas garn om han gjorde det valet. Ska han till Caimlin? Märt höll tillbaka en grimas. Det var inte meningen att han skulle säga någonting om det. Vad han än bestämde sig för när det gällde resten så kunde han åtminstone lyda Rand så långt. Bara någonting jag sa. Förmodligen på grund av ärndormännen i söder. Jag har ingen aning om vart han... Han fick inte minsta varning. Ena stunden stod hon bara där och i nästa ögonblick hade han hennes fot i mellangärdet. Luften for ur honom och han vek sig dubbel. Med uppspärrade ögon kämpade han för att hålla sig på fötter, räta på sig, tänka. Varför? Hon spann runt som i dans, bakåt och träffade honom i huvudet med andra foten så att han nästan vacklade omkull. Utan att ens sakta in hoppade hon rakt upp i luften och sparkade honom rakt i ansiktet med den mjuka sulan på sin stövel. När det klarnade för hans ögon igen låg han på rygg, med halva rummet mellan sig och henne. Han kände blodet i sitt ansikte. Hans huvud kändes som om det var fullstoppat med ull och det var som om hela rummet gungade. Så såg han hur hon ur sin bältespåse tog fram en kniv. Den smala klingan var inte mycket längre än hennes hand och glimmade i lampskenet. Hon virade sin sjofa runt huvudet med en enda mjuk rörelse och drog upp den mörka slöjan framför ansiktet. I sitt omtöcknade tillstånd rörde han sig instinktivt, utan att tänka. Kniven kom fram ur hans arm, lämnade hans hand och gled genom luften som i gelé. Det var först då han insåg vad han hade gjort och desperat sträckte sig efter den i ett försök att fånga upp den igen. Fästet slog ut som en blomma mellan hennes bröst. Hon föll ner på knä och böjde sig slappt bakåt. Märt tog sig upp på alla fyra, vajande. Han kunde inte ha ställt sig upp om hans liv hängt på det, men han kröp fram till henne vilt muttrande. Varför? Varför? Han ryckte bort hennes slöja och de klara blå ögonen fixerade honom. Hon till och med log. Han tittade inte på knivskaftet. Hans kniv. Han visste var hjärtat satt i en människokropp. Varför, Melindra? Jag har alltid tyckt om dina vackra ögon, andades hon så tyst att han knappt hörde. Varför? Vissa eder är viktigare än andra, Mert Cawthon. Det tunna knivbladet kom farande, drivet av all hennes återstående kraft, och spetsen tryckte det dinglande rävhuvudet mot hans bröst. Silvermedaljongen borde inte ha kunnat stoppa en stålklinga, men vinkeln råkade vara precis den rätta för att någon dold svaghet i metallen skulle få bladet att brytas precis vid skaftet, samtidigt som Matt fångade hennes hand. Du har den store furstens egen tur. Varför, frågade han igen, varför bränner dig? Han visste att han inte skulle få något svar. Hennes mun förblev öppen, som om hon kanske skulle säga någonting mer, men ögonen hade redan börjat mattas. Han var på väg att dra upp slöjan igen för att dölja hennes ansikte och stirrande ögon. Men så hejdade han sig och lät handen falla. Han hade dödat män och trollocker, men aldrig en kvinna. Aldrig en kvinna, inte förrän nu. Kvinnor var glada när han kom in i deras liv. Det var inte skrävel. Kvinnor log åt honom. Till och med när han lämnade dem log de åt honom, som för att hälsa honom välkommen tillbaka. Det var allt han egentligen ville ha från kvinnor. Ett leende, en dans, en kyss och att de mindes honom med värme. Han insåg att hans tankar skenat iväg. Han drog det bladlösa knivskaftet ur Melindras grepp. Det var av guld och jade med bin inlagda i guld och slungade in det i eldstaden av marmor. Hoppades att det skulle gå i 1000 bitar. Han ville gråta, skrika, bråla. Jag dödar inte kvinnor. Jag kysser dem. Han måste tänka klart. Varför hade hon gjort det? Säkerligen inte för att han tänkte ge sig av. Det hade hon knappt ens reagerat på. Dessutom trodde hon att han skulle ge sig av på jakt efter heder, och det var någonting som hon alltid hade uppmuntrat. Någonting som hon hade sagt molade i hans bakhuvud, och sen kom han med en rysning på vad det var. Den store furstens egen tur. Han hade hört det många gånger, men med andra ord. Den svartes egen tur. En mörkvän. Var det en fråga eller ett faktum? Han önskade att tanken kunnat göra det lättare att stå ut med vad han hade gjort. Han skulle bära med sig hennes ansikte tills han gick i graven. Cheer. Han hade sagt att han skulle till Cheer. Dolken. Gyllene bin inlagda i ett jadeskaft. Han var beredd att slå vad om att de var 9 stycken utan att titta. 9 gyllene bin på grön bakgrund. Iliens vapen. Ilien, där Samuel regerade. Kunde Samuel vara rädd för honom? Hur kunde Samuel ens veta vart han skulle? Det var bara ett par timmar sedan Rand hade bett Matt, sagt åt honom, att göra det. Och han var inte ens säker själv på vad han skulle göra. Samuel ville kanske inte ta några risker. Visst, en av de förlorade var rädd för en tärningsspelare, om så med huvudet fullproppat av andra mäns stridserfarenheter. Tanken var löjeväckande. Det gick inte att blunda för det. Han skulle kunna tro att Melindra inte hade varit mörkvän, att det varit av en ren nyck som hon hade bestämt sig för att döda honom. Att det inte fanns något samband mellan ett dolkskaft av jade med gyllene bin och att han kanske skulle till Cheer för att leda en här mot Ilien. Det kunde han tro, om han var en fullständig idiot. Bättre att vara överdrivet försiktig än tvärtom. Det var vad han alltid hade sagt. En av de förlorade hade lagt märke till hans existens. Nu stod han sannoliken inte i Rands skugga. Han drog sig över golvet och satte sig med hakan mot knäna och ryggen mot dörren för att stirra på Melindras ansikte och försöka bestämma vad han skulle göra. När en tjänarinna knackade på dörren för att servera hans kvällsvard röt han åt henne att gå därifrån. Mat var det sista han ville ha. Vad skulle han göra? Han önskade att han inte känt tärningarna snurra i huvudet.